Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack, Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa.
Hej och välkomna. Som sagt, idag så poddar vi från Varberg, vårt nya hem.
Ja, alltså den här lilla byahålan går ju till historien i mysighet.
Och jag fick ett litet meddelande från Klara Simmergren, du vet, humor-Klara.
Ja, Mia och Klara. Klara.
Ja. Ja. Att hon kommer flytta tillbaka dit när hon blir äldre, så då har jag sagt att då blir vi tre badande gummor som smygdyker vin på huset.
Så jäkla härligt alltså.
Gud, det är så roligt. Vi pratar om det där. Vi gör ju våra 12 äventyr med Didriksson, där vi gör ett nytt äventyr varje månad. Och Alltså det som händer är ju att man sätter sig på tåg eller bil eller häst eller vad man gör. Och sen några timmar senare så är man som i ett annat land.
Verkligen.
Man är liksom som i mitt i ett äventyr och tänker så här, gud, är vi i Skottland? Är vi i USA? Det är så här, vi har verkligen en helt liksom otrolig fauna och geografisk miljö inom liksom räckhåll bara några timmar. Det är faktiskt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Det är så jävla värt det, tycker jag, man landar i alltid när man gör såna här grejer som vi har gjort, att så här, varför gör man inte det här mer? Det är liksom det som är stora frågan. För att det jag tycker är nice med våra äventyr också, det är att de faktiskt inte är så här influenceraktigt liksom ekonomiskt omöjliga att genomföra. Nej, men så där som det faktiskt kan vara. Man själv blir så här bjuden på något superslott och man vet att liksom vanligt folk har kanske inte möjligheten att så här punga ut för en weekend i 15 lax typ. Men att åka till Varberg och betala 100 kronor för att gå in på kallbadhuset som är liksom, nej men det vackraste. Jag tycker att den där upplevelsen går till, i alla fall min historia som är en av de bästa dagarna i mitt liv. Alltså det är så vackert där ute.
Ja.
Det är så njutbart.
Alltså, det är också som en bubbla. Det är så här, jag tänker det, när man går in i så här kroppsliga utmaningar som sen blir belöningar, då är det som att hela livet bara hålls ute. Allt som är jobbigt eller liksom det man går och tänker på eller stressen. Det är, så här, det är som att man vaknar upp typ ur sin liksom, urmoder, livmoder och bara så här, jaha, det var inte svårare än så här. Nej. Att bli lycklig.
Nej, så härligt att fatta att det finns en sån enkel biljett till instant lack typ. Alltså helt underbart. Men en annan grej som jag bara tänkte på också, som jag tyckte var så inspirerande med Kristin, att hon berättade att hon var liksom medlem, och det här är ju tydligen någonting som är vanligt liksom längs hela västkusten förstås, alltså det här med kallbadandet som har gjorts poppis i liksom sociala medier och på diverse, ja, men att media har låtit den här trenden så att säga blossa upp. Det är ju inte ett nytt, så kan vi ju det kan vi ju sluta oss till, och där har man liksom kallbadat och badat året runt alltid, och även i Danmark så gör man ju det liksom. Det är tydligen väldigt vanligt. Men hon är då med i en annan liten sån badklubb eller liksom bastuklubb. Varför är det så förknippat med liksom perversitet, bastuklubbar?
Men det var väl där under när AIDS, som det hette på den gamla goda tiden, gjorde sitt antåg i världen. Eller
att det var liksom en förtäckt mötesplats för gay-personer. Jag fattar. Men Kristin var i alla fall med i en dambastuklubb där man betalar liksom en medlemsavgift på så här 200 kronor om året och har då liksom möjlighet att gå och basta liksom flera gånger i veckan och bada från en urhärlig brygga. Inte det världens smartaste grej att man så här gemensamt skapar en liksom bastuförening och bygger en bastu tillsammans eller så här. Alltså, eller hur? Jag ska kolla upp det lite, känner jag.
Nu är det lite smaskigt här. För 1986 så lämnade regeringen in en proposition mot förbud av bastuklubbar och andra liknande inom citationstecken verksamheter.
Men vad definierade de då liksom?
Ja, de föreslår då i propositionen ett förslag som förbjuder att vissa smittfarliga tillställningar eller sammankomster ordnas. Det här låter ju lite som bara liksom 20 år, 40 år senare när covid kom.
Mm.
Lagen innebär att det inte längre tillåts för allmänheten att anordna sådana tillställningar eller sammankomster som är särskilt ägnade åt att underlätta för besökare där de ska ha sexuellt umgänge med varandra. Härigenom förbjuds från så kallade video- och bastuklubbar för homosexuella. Den som bryter mot förbud ska normalfallet dömas till fängelse. Lagen föreslås träda kraft den 1 juli 1987.
Men det här var ju liksom under den absolut största liksom AIDS-skräcken. När de inte hade hittat... Tänk att vi växte upp då. Jag minns att det präglade min barndom så mycket. Att så här, AIDS kom och man var så här superrädd för det. För det var, så här, det var verkligen döden och de hade inte hittat något botemedel.
Det var ju döden
och så här,
också.
Det var ju det. Ja, verkligen.
Ja.
40 år senare så är det liksom inte någon fara att få AIDS längre. Alltså det är ändå helt otroligt. Men också att det var en, så här, en sjukdom som på något sätt eftersom den drabbade homosexuella så engagerade den inte lika mycket och det skapade såna otroliga liksom rädslor, överdrivna rädslor. Har du läst Torka aldrig tårar utan handskar?
Ja.
Mm. Nej, men den är ju...
Och sett också serien som är helt otroligt. Men det är också sån här, det, som man ska säga, det liksom kollektiva kroppsminnet liksom kommer ihåg. Så här, kom du ihåg att det hette HTLV3?
Ja. Ah.
I förkortning. Var det inte det Magnus Uggla sjöng? Regeringen liksom påbudar då att de har kämpat så hårt för att liksom, ja, minska smittorisken med sexuella liksom, och här betonar de också att det sker inte via kramar. Det var ju sådana liksom råttan i pizzan också hela tiden, så här, om du kramar någon eller pussar någon, då kommer du så här, då kommer du få HIV. Alla var ju livrädda, men jag kände lite samma stämning och vindar i början av coronan. För jag kommer ihåg att en tjejkompis till mig var på en fest och så började alla tjotta. De var ett tjejgäng. Och sen så, liksom, de skulle sitta långt ifrån varandra och det skulle bara liksom vara en liksom, kort tillställning när de skulle träffas. Och sen så blev alla liksom superfulla och började sitta tillsammans och röka och liksom tjotta och kramas och liksom, ja, men så som det blir på fester med, ja, där spärren försvinner så att säga. Då var det en tjej som smittade då de andra tjejerna med HIV, vill jag säga,
med
covid, och hon blev typ så utfryst ur sitt ursprungliga tjejgäng för att de tyckte att det var så jävla dålig stil och hur kunde hon göra det här, precis som att säga, när någonting sker på det sättet så blir det ändå att man blir anklagad för att ha gjort någonting med flit. När människor blir rädda, då slås liksom hela systemet ut på något sätt. Och då hamnar man i fight, eller flight eller freeze. Så här blir det väl då så här, någon måste anklagas för att man ska klara av ångesten. Det har vi ju pratat om mycket också i vår utbildning. Att så här, det är så svårt att förstå att man inte, liksom att ångest är ingen sjukdom eller något farligt. Det är, liksom, det är bara någonting som sker i ens kropp. Och då måste man liksom klänga sig fast vid någonting som är fysiskt. Och man måste ha någon anklaga för att klara av den här ångesten.
Ja, men man måste i alla fall ha en förklaring till den för sig själv.
Men jag tyckte det var jävligt obehaglig stämning överlag.
Ja, men det var ju innan man visste vad det var och innan vaccinet kom. Absolut. Alltså den här rädslan för att säga, om jag blir smittad så kanske jag kommer liksom hamna i respirator eller dö. Det var ju också overkligt när Adam Alsim dog. Alltså så här, då var det som att det landade mig, för jag är ganska orädd för sånt där. Jag är ganska orädd för liksom virus och baciller överlag. Om man jobbat i vården så vet man att så här, det ska mer till att bli smittad än att liksom krama någon eller andas på någon. Alltså så här, håller man en meter så är det fan med ingen fara. Men jag tyckte det var obehagligt när unga människor faktiskt fick skiten och dog, och så här, Lars Norén fick det och dog. Alltså, då blev det på något sätt verkligt att säga, nej, men det är verkligt.
Han var kanske inte jätteung, han var 74 då.
Nej, men han var, ja, men ändå liksom, när man är 74, alltså, så här, jag tyckte det ändå var helt overkligt att människor, jag vet ju till exempel att alltså, mamma skulle ju ha trillat upp in om man hade fått det där, som hade KOL och hjärtproblem.
Ja, nej, alltså, det var obehagligt.
Såklart, jag tror att det var en helt... Jag tycker ändå att det är en stor skillnad. För coviden tyckte jag kändes som att folk ändå hade rimlig rädsla mot. Men med HIVen så var det ju verkligen så här... Man visste att det var en sexuellt överförbar. Ändå var det så här, krama inte bögen, typ. Alltså det var ju mer det. Att det var så himla förknippat med så här, de där äckliga bögskräcken, typ. Alltså det tyckte jag var mer så... genomträngande då. Och precis som att de också, jag läste DN idag att de har nu kommit fram till att under året så har ju då poppat upp i allsköns medier att det har förekommit liksom, vad ska man säga, attacker eller så här massinvasion av vägglöss i Paris. Nej, men att det är så jävla sjukt att det är då ryssarna som har via sina då så här propagandakanaler lyckats skapa världsnyheter av detta.
Att ryska underrättelsetjänsten har liksom spritt nyheten att det är ukrainska medborgare som har kommit till Paris med sin skit och sina vägglöss och smittat ner liksom hotell.
Hela Paris. Ja. Paris du kan liksom... i stort sett inte åka tunnelbana, du kan inte åka metro i Paris utan att liksom få sjukt mycket vägglöss. Ja, och att det skulle vara då så här ett jättestort ukrainskt problem. Alltså det är så märkligt. Otroligt konstigt. Och jag tycker också att det är väldigt långsökt av underrättelsetjänsten att det skulle på något sätt skapa så här antipati mot ukrainare, att de har mycket vägglöst, det skiter väl jag i. Alltså, så här, det hade väl varit värre om de hade planterat...
De gammetoder.
Liksom, ja, gammetoder, sånt som folk var rädda för 1812.
Ja, men så här, arsenik förgiftar de ju med. Vem gör det? Så arsenik och gamla spetsar typ. Alltså det är ju så förgifter. Jag undrar om det är så här... lite som samma sak där så här, the body keeps the score typ så här, liksom kroppen minns alla de här liksom hemska sjukdomarna som det inte fanns liksom något botemedel mot, tyfus och kolera, för så var det när jag var i Thailand och hamnade på sjukhus på grund av alla mina myggbett och sen att jag hade tagit medicin då, antibiotika som jag inte tålde, så att jag fick en allergisk liksom, chock.
Ja.
Precis, och då jag var så här, whatever, nu blir det säkert bra och så här, ja men de gjorde ju massa grejer för att adrenalinsprutor och bla bla bla, så det var ju kritiskt, men sen när den här thailändska läkaren på den så här klassisk thailändsk accent började prata om tyfus och kolera och så här, då bara okej, han bara, you can get tyfus, kolera, de här gammel sjukdomarna som bara säger hela världen dog av kolera mellan 1901 och 1902 i maj, man bara, liksom du vet så här, utplånar en hel liksom en hel jävla kontinent utplånas. Så att jag tror att det är lite samma sak, så här, vägglöss. Allt, vi måste bränna ner allt, liksom hela ekonomin går åt helvete, vi blir skitiga och lort. Liksom, vi blir fattiga igen typ. Det är så här, gammel känslan att så här, nu är det över, nu, liksom, nu är fläden och liksom borta och pastischen, eller pastischen nu.
Hörrni, den här podden kommer nu att övergå i ett samtal med, som vi hade med Kriklin under våran helt fantastiska dag. Alltså, vi är ju väldigt inspirerade av henne. För er som inte följer henne så tycker jag ni kan gå in och göra det. Hon är ju då en utav få som är liksom heltidsinfluencers och bloggare. Det är helt otroligt. Men det är hon. Men hon bloggar faktiskt som extremt angenämna. Hennes blogg är som en blandning av liksom världens bästa inredningstidning. Men sen också någon typ av liksom poesi och väldigt tänkvärda inlägg. Om allt ifrån våld i nära relationer till liksom trädgård. Det är som ett fullödigt magasin. Hon ger recept. Jag älskar hennes blogg och har gjort väldigt länge. Men vi passade på att ta ett litet samtal med henne.
Hon är så duktig med bilder också.
Ja, men det är det. Man blir liksom helt, man vill ju liksom bara uppgå i hennes egna lilla universa. Men vi har ju pratat med henne dels om entreprenörskap och dels om hennes liksom hur allting startade, för det är ju något som vi går igång på. Känslan av att man faktiskt när som helst kan byta liv om man vill. Så hon gick ju från att vara servitris på Stadshotellet i Varberg till att starta den här bloggen. Och nu så driver hon ju sin fantastiska blogg och Instagram och en livsstilskonceptbutik som heter K. Lagerqvist. Så nu ska ni få höra på vårt lilla snack. Det blir liksom veckans podd. Det blir väldigt mycket äventyr.
Så nästa vecka får vi ta då, som jag så upprätt har skrivit om nu, public service boywashing av män. Att här, de smygs in bakvägen nu då via att få så här, söta killar som sjunger pojkbandslåtar. Alla Ken i Oscarsgalan. Att det är så här, jag bara känner så här, snart är hysterikan tillbaka på bägge håll. Tjejerna vill inte liksom knulla om inte männen levererar på alla sätt. Männen kan inte det, de känner sig vinklippta. Det är så här Barbie-kastrater som känner sig missförstådda och är så här, jag är en påsättar och handerman egentligen. Men som du är Margaret Thatcher med tits and ass så vågar inte jag närma mig. Och då är det så här, det här går inte. Det känns lite, Där snackar vi en konspirationsteori från min sida.
Mm.
Regeringen bara säger, we need more kids.
Ja.
We need more kids. De sitter så här hemliga liksom, hotellrum med typ Ingvar Carlsson som de äldre. Och bara, hur gör vi det här? Hur ska vi få in snubbarna igen så tjejerna vill ligga? Så vi gör dem till boyband.
Public service.
Det är lite till
sälja in
det får vi ta nästa
till kvinnligheten. Det får vi. Och jag kommer även prata om min enorma så, kulturupplevelse av att lyssna på Jävla karar av André Walden. Samt så har jag tittat också på den mest sedda dokumentären på SVT under förra året. Vet du vilken den var?
Nej, jag har ingen aning.
Nej.
Puss och kram?
Nej, det var verkligen
inte. Hej
då,
puss dig.
Nej. Det var nämligen Gravid utan att veta. Jag ska ge en liten utvärdering och recension av den här dokumentären också. Så det blir mycket kultur i nästa veckas avsnitt. Puss och kram på er. Och tack för att ni är så jäkla peppiga kring våra äventyr. Vi är så jäkla glada att vi har dragit igång det här äventyrsåret. För att ja, det har visat sig hittills vara liksom så underbart. Och det är så enkelt som att ni helt enkelt bara hittar på någonting härligt med en polare eller flera en gång i månaden. Som har med liksom outdoor svensk natur och härligskap att göra. Puss och kram på er. Tack för att ni lyssnar på Inte din morsa.
Nu ska du visa för folk som inte kan det här hur det här går till.
Ja. Här på kallbadhuset är jag oftast naken. Men det vill ju inte jag vara på din Instagram.
Nej.
Så har vi har fått låna din baddräkt. Så går vi ut till vattnet. Idag så är det ungefär en 3-4 grader i vattnet.
Nu går det. Och nu hur tänker du nu?
Nej, men nu tänker jag på att jag ska få ner andningen och ta det lugnt. Och sänka mig försiktigt och bara i vattnet en liten stund. Och så brukar jag ha uppe händerna. För att de kan kylas ner ganska fort.
Mm.
Ja. Och ibland har jag badskor på mig också.
Ha.
Och så försöker jag liksom bara 3, 4, 5. Så jag brukar liksom vara nere i några sekunder. Och så känner jag att det är liksom, ja men nu känner jag mig klar.
Mm.
Så går jag upp.
Mm.
Ja.
Tack.
Ja. En annan sak jag vill berätta, det är att just den här stunden efter, när man kommer upp från vattnet, så rusar ju liksom endorfiner och dopaminer i kroppen. Och då är det rätt skönt att inte bara springa rakt in till bastun och sätta sig i värmen igen. Utan att man står så här, för då finns ju den här bastueffekten kvar i kroppen. Så nu fryser ju inte jag. Nu är det ju bara jättehärligt att stå här ute och bara självtorka lite. Och sen kan jag gå in. Så jag tror många blir liksom stressade och panikslagna av kylan. Men bara man kommer ner i andningen så blir det underbart.
Underbart!
Underbart!
Så har vi fått en lektion i det här.
Hej och välkomna till Inte din morsa.
Ghost Warburg.
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 Ja.
Mm.
Kristin Lagerqvist som vi har fått komma till för att kallbada. Alltså, vi sitter ju nu på, tycker jag, en av de vackraste platserna i Sverige. Nämligen inne i kallbadhuset. Hej Kristin!
Hej!
Vi är så glada att du har hakat på det här.
Uh-huh.
Det här är liksom vårt marsäventyr som vi gör tillsammans med Didriksson hela året. 12 äventyr. Och vi har haft det här som dröm. Det var typ det första vi pitchade in. Vi bara, kallbad i Varberg! Och just ja, Kristin kanske vill bada med oss och bara introducera oss till det här. För att jag har drömt om det så länge jag har följt dig. För att du både kallbadar på klipporna, du har varit här. Alltså man blir helt Varberg-besatt. När man följer dig.
Men vad roligt att höra. Ja, men då är jag ju en bra ambassadör för både kallbad och Varberg då. Alltså. Mm.
Gud ja. Verkligen.
Men har ni inte kallbadat någon gång alltså?
Jo
då.
Jo, det har vi. Svak.
Ja, men det är ju hardcore kallbad. Ja, ja. Då tänkte jag så här, nu är min sista stund kommen. Ja.
Men hade du någon bastur?
Ja, det hade jag. Ja. Och kanske ett litet glas vin innanför västen.
Ja, ja, ja.
Jag hade uppe i Abisko. Men det var någonting, du vet, att man fortfarande känner så här, gud, jag kan bli förvånad. Över vissa känslor som min kropp uttrycker och mitt sinne. Och det var ett sånt tillfälle att när jag då efter bastun och liksom maten där skulle hoppa ner där så var det så här, men vad hände nu?
Mm.
Nu händer någonting som jag aldrig har känt för.
Men beskriv,
lite
vad var
som
det?
Första ligget. Alltså, det här var väl inte så bra.
Alltså det här var inte så bra. Jag tänkte att du skulle beskriva det nu som att du blev lyrisk och fick en sån här aha-upplevelse.
Nej, men jag tyckte att det var otroligt härligt. Jag tror inte att jag är så här. Vissa tycker att det är hemskt med kyla eller hoppa ner i kallbad och så, men jag är mer så här, nu kör vi. Lite som i morse.
När du bara hoppade i. Jag bara, men alltså, ska du verkligen hoppa i? Alltså, hon hoppade i dammen.
Ja, ni var ju på spa innan.
Och nej, men det var lite crazy. Men...
Kanonkula.
Men det är en spännande känsla när man så här är varm. Det är en på nytt födelse varje gång.
Ja.
Och så är det ju lite.
Ja, men absolut. Det är ju så mycket så här dopaminer och sånt som sjunger runt i kroppen efter ett kallbad som får kroppen att må bra. Som efter träningspass eller efter sex eller vad som helst. Liksom.
Och sen så får man komma in i värmen igen. Och det är det som också är så här, det var härligt.
Belöningen. Jag klarade mig typ. Alltså, det är liksom en liten dödsångest sekund. Men jag tycker också... att det som är med kallbadet, vi hade faktiskt det här som ämne i Karlavagnen, för att det är så stort, och så hade det kommit någon ny studie så här,
du har ju trendat nu ganska många år.
Det har trendat för många år, och då var det någon stor liksom samlingsstudie som klargjorde att det finns inga hälsofördelar med kallbad på lång sikt.
Vi bara, kan man göra vissa saker
så vi ringde upp den forskare så här, men då var det faktiskt en man som ringde in och sa så här, fast liksom, det är en jättekonstigt gjord studie, man måste liksom titta på helt andra effekter. För honom så var det att han hade fått träna upp sin disciplin. Och det tycker jag varje gång att jag är så här, när jag var 15 år, jag skulle liksom aldrig ha hoppat dit. Man känner mig tån och sen bara, fan vad sjukt, det här kommer jag inte göra. Men sen man gör någonting som man vet kommer bli härligt efteråt, men som egentligen instinktivt är liksom nej. Det går att träna upp. Man tror ju att man är som man är, men det är
ja, visst. Och det spelar ju över på annat i livet också.
Jag menar det. Eller att man tränar upp det liksom, och det, precis, det smittar av sig. Så det gillar jag med kallbad. Men sen kan jag säga så här, de här människorna som traskar ner i Stockholmsvintern utan bastu, ner till Mälaren varje morgon klockan 8, men det möts vi, man bara jävla dårar alltså.
Nej, men det var det jag skulle säga, för jag tänker, jag badar ju ofta utan bastu. Jag är ju en av dem som
är riktigt hardcore.
Men det är ju på grund av den tillfredsställande känslan efteråt. Så det handlar ju mest om det, att det är som vissa som går till gymmet, de kanske inte alls är supersugna på att ställa sig på en löparpass i en halvtimme på söndag morgonen, men de vet att så här, jag behöver det för att funka resten av dagen, jag behöver det för att vara trevlig mot min fru eller mina barn eller så är det. Så jag tror att för mig har det varit så här, jag måste ha mitt kalla bad, annars vet jag inte om jag kommer till jobbet idag.
När började det här?
Ja, men många år sedan, alltså jag hade faktiskt en utmattningsdepression där 2017. Och då vet jag att då börjar jag kallbada jätteregelbundet. Sen har jag ju kallbadat många, många år innan. Men då började det så här att, alltså regelbundet jag bara kunde. Och det gav verkligen effekter.
Ja.
Vilka effekter gav det?
Nej, men ett ro i kroppen. Alltså ett lugn. Sen också liksom den här uppiggande effekten. Också att huden på kroppen, alltså allting blir liksom en otrolig skärpa.
Ja.
Så jag antar att det är för, som människor som tränar. Jag har börjat träna ganska mycket crossfit det senaste året, och därför kallbadar jag inte lika mycket, för då har jag hittat liksom min fix där istället. Att jag mår så här, jag liksom, måste liksom
dopamin
och lite adrenalin och sånt där.
Men vi kan väl, om vi bara säger liksom backtracka lite med ditt liv, så vi har ju varit mycket upprymda med att försöka så här, berätta om kvinnor som känner såhär, nej, det här kanske inte var det jag skulle jobba med, det här kanske inte var mitt liv. Jag ändrar riktning, och det behöver ju inte vara för att man liksom så här, ska ändra riktning 100% och bara så här, flytta till en iglo och äta fisk, utan bara såhär, det här känns inte som att det var min väg, och nu måste jag våga bryta det här. Det är ju inte helt lätt, särskilt inte liksom om man inte är 22 längre. Så känns det, men någon sa till mig häromdagen så här, men nu, ja, jag började ju på bank och jag gillar ju inte att jobba på bank, men nu blev det så. Jag är egentligen mycket mer kreativ, men nu har vi det här huset och bla bla bla. Helt plötsligt har man en massa liksom
äkta och prylar och grejer som man kan också tycka väldigt mycket om. Och man kan ju också tycka att det är värt det.
Mm.
Att ja, jag går på mitt 9 to 5, I'm smart enough. Eller jag är liksom, och sen så gör jag en massa roliga grejer förutom det. Men när det kommer i fatten att man är så här, det här känns inte bra.
Att det ska väl liksom.
Ja. Mm. Hur har ditt liksom, arbetsliv sett ut? Har det gått i hand med, typ, med drömmar? Eller har du varit lite krass?
Nej. Nej, men jag skulle vilja säga att jag har tagit någon traditionell väg. För jag har inte ens gått i skolan. Så det är nog bara ödet som har tagit mig hit. För jag jobbar på hotell och restaurang. Jag hoppade av liksom, skolan efter 9:an. Och gick inte gymnasiet. Sen så ramlade jag in i restaurang och jobbat på restaurang och hotell i många år. Så började jag blogga parallellt med det 2008. Så det är inte så att jag hoppat av ett
men
jobb som
där,
jag inte trivdes med.
Nej,
för att börja, nej.
Men kan vi inte bara stanna där vid bloggen? Vad var det i dig som bara kände det här, jag måste få uttrycka mig, jag måste skriva? Var det liksom andra bloggar som blev inspirerade av, eller vad var det där i som gjorde att du blev
stungen? Ja, men då 2008 så var det så här, alla kvinnor hade en liten blogg, så som man har ett Instagramkonto nu för tiden.
Ah.
Så skrev man lite, blogga lite så. Och då var jag småbarnsförälder och jobbade ju på hotell, trivdes jättebra med mitt arbete där. Men hade väl naturligtvis en dröm om att vara kreativ, och alltid tyckt om att måla, att skriva, och drömde om att vara författare och allt så här, mycket färg och form, inredning och så. Och då var det en kompis som började blogga, och då sa jag att då, det där skulle jag nog vilja testa på.
Mm.
Så med hjälp av henne och min man så startade jag en blogg som heter Krickelin heter den faktiskt.
Från början, ja.
Ja, och då hade jag inte ens en mailadress. Jag hade liksom inte, jag kunde ingenting om datorer eller någonting. Jag tror, vet inte ens om jag hade någon telefon. Men då så började jag fota med min liten digital kamera, redigera bilder, la ut, och så skrev jag texter. Ganska poetisk var jag i början. Och så hade jag bilder på mig själv med, hade jag kattat av huvudet, för jag vill inte vara med på bild själv.
Roligt grepp.
Varför? Ja, nej, men man, alla var lite anonyma på den tiden. Alltså, absolut. Det var inte så där som man, det var ju inte så där, nu ska jag bygga mitt personliga varumärke.
Nej,
det är ju nu.
Ingen strategi.
Nej, det är ju nu vi har kommit på att det kanske gynnar mig i livet. Då var det bara lust, och det var så här, jag vill uttrycka mig på olika sätt och redigera bilder. Så jag skrev om trädgård, jag skrev om mina loppisfynd, om inredning. Och
när började du kunna leva på det? När började du inse så här, wow, här kanske det finns liksom en affär?
Kan det vara runt 2012 då kunder började kontakta mig och ville göra reklam via mina kanaler.
Aha.
Och då influencer marketing började få snurr. Ja, jag tror det kanske var 2012. Alltså 2011 tror jag startade mitt Instagram-konto. Sen så har jag ju jobbat med kunder som har marknadsför sig via mina kanaler, och då har jag skapat bildmaterial och textmaterial och så som, ja. Men senare har jag också startat egna varumärken som jag också har marknadsfört via mina kanaler för att ha flera ekonomiska ben att stå på.
Mm. Och
det känns som att du är skitsmart, liksom, du är en strateg och så här affärskvinna. Vem har lärt dig det?
Ja, jo men det är, jag är absolut en entreprenör och väldigt mycket business. Det kanske man inte, det kan inte du ser inte det i mina kanaler.
Jo absolut. Jag ser verkligen att du är, men vet du, jag tycker också att det är liksom en act av self love. Det är därför jag tycker att du är extra inspirerande, för att du verkligen är om dig och kring dig, ditt, så här, nej men nu vill jag maxa det här, hur kan jag växa? Mm. Så att du som businesskvinna betraktar det, är du nästan mer inspirerande för mig just nu, därför att man är ju här och så här, ja men liksom, håller du inte med mig? Att vi själva är så här, har ju inte varit så jävla business-minded, och det
är inte varit strategiska,
nej, inte varit strategiska. Är
här, varför gick du från SVT till femman då? Nej, för jag blev smickrad.
Ja.
Nej, men det är det enda svaret. Att säga, jaha, de sa det. Då tyckte jag Filip och Fredrik, och jag kände ju dem. Och sen så
fick det ena gång det andra.
Och istället för att säga, okej, nu ska jag sätta mig ner och se.
Analysera här.
Alltså, skateffekten, skatguldet. Skata. Kråkan skata. Nej, men jag tror att vi blir lite avundsjuka. Alltså, så här, man börjar med någonting. Och sen så liksom finns det egentligen inga andra tankar än att så här, jag vill uttrycka mig själv. Och jag vet att jag är ganska duktig på det. För jag tror så här, skulle du rita ett streckgubbe och så här, då kanske man måste ha lite självbevarelsedrift. Att man säger, jag ska starta. Ja, men whatever it is. Fast du kan inte ens rita. låtar. Du kunde inte ens sjunga. Eller som ibland när folk kommer in på Idol. Och så här, mamma sa att jag vet. Jag bara så här, I want to rock. De bara så här, okej, okay, det är så pinsamt. Nu säger de inte så länge att man får göra det. Men under några år var jag bara så här, gå bara hem. Säg till din morsa att hon är på te. Alltså, de var ju väldigt hårda.
Ja.
Men vad fick du att tro på dig själv? Hade du någon stöttande care? Hade du liksom någon där bak som var så här, kör på? Eller, vad fick dig att säga... tuffa på, för det är det du har gjort. Ja. Du tuffade innan du storsatsade.
Jag tror att det är den, jag vill bara inflika här, jag tror att det är den egenskapen som du och jag har, liksom skulle behöva lära oss mer av. Alltså det här disciplinen, för du pumpar ju fullkomligt ut inlägg. Mm. Både på Instagram och blogg, och det är så här, du fyller dina kanaler, och det, vi har inte alls samma tempo och inte samma liksom disciplin på det.
Men ni är ju, alltså, för, ni är ju journalister i grund och botten. Men jag är ju en bloggare i grund och botten. Så, ja. Alltså hela min verksamhet bygger på storytelling. Så det kom ju först. Så jag kom ju liksom bakvägen in. Och så började göra pengar på redan mina digitala kanaler. Mm. Men ofta är det nu att många företagare eller journalister eller oavsett vad man jobbar med behöver bygga sitt personliga varumärke.
Mm.
På LinkedIn eller på Instagram eller på Facebook eller via bloggar och sånt och mejlutskick. Och då behöver man lära sig där, de forumen. Hur funkar det här och vad får jag mest räckvidd för och sånt. Och det kanske inte är deras core business. Det kanske inte är så här, min, det är det roligaste jag vet att posta på Instagram. Det kanske inte så många tänker. Men så tänker jag. Jag går upp morgonen och det enda jag vill göra är blogga helst.
Typ. Är det så?
Ja, ja.
Du här älskar fortfarande?
Ja. Alltså jag vill vackra bilder, berätta om saker och få folk liksom drömma iväg dit eller tänka att lära sig kallbada och dess fördelar med det och dela ett recept och du vet så här.
Jag vill gärna berätta det med att någon annan skriver.
Ja, men då blir det, jag tror, då menar jag med det att jag tror man har olika förutsättningar till att kunna leverera på sociala medier.
Ja.
För då har jag lite försprång eftersom det var där jag jobbade först.
Mm. Och sen, att det finns en stark passion för det uttrycket. Det. Och liksom,
Sen så måste jag, just med när vi pratar om det här business-tänkande och så, det är en jättestor fördel med att jag har väldigt stöttade människor runt mig.
Mm.
Min man är fantastiskt på företagsfrågor också, varit liksom bra i ledarfrågor och en väldigt så här, jobbar med ekonomi och sånt, så han har varit väldigt stöttad.
Han gör det, han är liksom, men gud.
Han är för
här har vi också valt, här har vi också valt fel, älskling.
Ja, där vi...
Så jag lever ju så här jättejämställt och så har jag en man som är duktig på ekonomi och har liksom ansvar för mycket personal och så jag har ju, bollar ju företagsfrågor med han varenda kväll, varenda morgon. Alltså han kan korra varenda inlägg jag är osäker på och sånt. Så jag har väldigt stort stöd.
Men är han delägare?
Ja, vi ligger också.
Är han delägare i ditt bolag?
Nej.
Nej, du har det helt själv?
Mm, jag har det helt själv.
Kan han bli bitter ibland och vara så här, jag tänker inte jobba gratis för dig?
Nej, aldrig.
Han tycker det är så roligt att
jag tycker så här, vi kan väl sluta den här podden nu, för nu har vi en stöttande partner.
Men det ligger nog väldigt mycket där. Men jag tror också att det är det han tycker är väldigt attraktivt med mig.
Ja.
För vi pratar om det ibland, för han gör ju karriär nu och har gjort det under många år och det går liksom bra för han. Och vi pratar ibland om jag hade fortfarande varit servitris på det där hotellet. Hur hade vår relation sett ut då? Hade vi haft jämställt, eller hade jag varit bitter, hade vi haft samma samtalsämnen runt bordet, vad hade vi pratat om? Alltså det är ju väldigt mycket det också, liksom, vart man är, går man åt samma håll i livet? Liksom, och det känner jag att vi gör.
In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men det är roligt att vi utgår från att alla är i våra hjärnor. Men Kristin har ju en butik här i Varberg, där vi var precis innan vi kom hit. K. Lagerqvist.
Så heter den, yes. Ah,
och du säljer helt fantastiska linneblusar och linnekläder.
Ja.
Och massa inredning och teer.
Ja, men precis. Mm. Så vi har en egen produktion av linnekläder som vi producerar i Europa, i Baltikum. Och sen så har vi våra egna teblandningar. Och i butiken som vi har här i Varberg fungerar mer som vår flagship store eller som ett showroom för våra kläder och våra teer. Och den är öppet på onsdagar och lördagar. Och för att det ska bli en fantastisk upplevelse för alla som kommer dit så har vi fyllt butiken med inredning och böcker och massa godsaker som oljor och choklad och alkoholfria viner och sånt där. Så det är en livsstilsbutik skulle man kunna säga. Men på nätet så hittar man mina linnekläder och mina teblandningar.
Mm. På
klagerqvist.com.
Du har ju på dig den nu och jag har på mig min också.
Mm,
jättefina.
Fruktansvärt avis igår när du satt.
Ja, när du satt var. Du var liksom, du fattar hur snygga de var på riktigt. Då är jag liksom sjuka för att de är så här,
Du har ju gjort en gärning med att så här, ta bort, eller kulturtanterna får också såklart ha det, vi är också det. Men att så här, vad ska jag säga, uppdatera linnet.
Mm, du känner så.
Jag känner verkligen så. För det,
roligt att höra.
Och det känns inte som att de här blir så skrynkliga heller.
Nej. Nej, och grejen är att det gör ju ingen om de är lite skrynkliga heller.
Nej. Men det är hög kvalitet. Så det är franskt lin som är riktigt, riktigt hög kvalitet som de sys av och färgas av. Så det är, så jag är jättestolt och glad över dem.
Ja, det ska du vara. Och de finns i randigt och rutigt och det, så här, det finns lite valmöjligheter. Man behöver inte vara beige eller blek.
Nej.
Du har ju på en asen randig, röd randig, som är som en polkadott, eller liksom polkagris.
Då. Det är lite av vår kollektion som kommer nu till sommaren och våren, som är då lutar sig mot så här, jag tänker franskt, navy, alltså mer marint klassiskt. Mm. Så då har vi vävt fram lite olika ränder och så satsar vi på gult, blått, vitt och rött. Så att det blir väldigt så.
Så mumsigt.
Mm. We'll be back. Men när vi då hade badat, vårt kallbad, och där du då lärde oss att vi skulle djupandas och så här, slappna av. Och, och att man skulle bada 3 gånger för att få hälsoeffekten som tydligen inte finns. Men som vi finns.
Nej, men det vet jag inte om det blir mer hälsoeffekt av att bada 3 gånger. Men jag tycker det är njutbart just det tredje dopp. Så stanna inte vid ett dopp. Minst 3.
Jag håller helt med.
Och sen men det är nu när man bastar och badar. Inte när man bara går ner och ska ta ett kalldopp.
Så man upp och bara, igen. Nej, men det var ljuvligt. Det har varit så härligt att vara här. Det är också en sjukt vacker miljö. Jag tänker på de här, vi sa ju det att det känns som att det är liksom, jag tycker att det är lite Marrakesh-känsla på de här tornen. Alltså så här, är det lite så att man hade orientalistiska idéer här, att man vill liksom, vet du vad den här
strukturen? Ja, men visst har jag ju läst på väldigt många gånger kring den här byggnaden. Men jag har faktiskt inte jättemycket historia att dela med mig av.
Kolla, det är halvmånar också. Ja. Det känns ju som att de kanske har velat fejka lite så här ett turkiskt badhus liksom. Alltså,
ja,
så här,
men det är ju mycket eller, möjligt. Ja.
Mm. Nej, det är så lite så här morisk, ser ut som en moské helt frankly. Jättevacker. Ett varmt tips om ni besöker Halland eller södra Sverige, pip förbi här, ta ett dopp i det här ljuvliga.
Mm. Och sen kan man ju också besöka fästningen som ligger precis bredvid.
Ja.
Den långa, fina, vackra strandpromenaden. Så man kan ju kombinera ett besök i hamnen i Varberg med att bada på kallbadhuset, ta en våffla i deras café, gå upp på fästningen och se Bockstensmannen kanske om man vill det.
Just det, ja, den gamla godingen.
Ja.
Men jag har hört också att det finns ett så roligt hotell här som är inspirerat av så här, alltså någon Lenin, någon som älskar Lenin. Ja, ja. Vad är det här för hotell?
Har du... Ja, men det är två hotell. Dels är det Gästis och sen så är det Havanna. Ja. Det är Dining som driver de hotellen.
Så jävla...
De är jättehäftiga. Det är spanläggningar på de båda hotellen också. Jättehäftiga.
Mm. Och har han lite så socialistiska idéer? Ja. Alltså han har, ja. Han, för man kan tydligen som kulturutövare ansöka om ett så här vistelsestipendium så man får sitta där och typ skriva och så.
Mm.
Har jag hört.
Mm. Ja. Ja,
men... Lenisk anda.
Ja, kolla in de hotellen också. Det finns mycket att, som är värt att besöka här
i
Varberg.
Ja, vad ska vara. Du jobbade liksom lite mer, inte 9-5, du jobbade på hotell. Och sen så började du med din blogg. Och sen så började du köpa in allsköns grejer. Du kunde liksom inte bestämma dig. Är det en sån här, vad ska man säga, en barnsjukdom inom entreprenörskap? Att man säger, jag vill ha allt.
Nej, men när jag startade Carl Lagerqvist, det var 2020. Och då visste jag inte riktigt vad... Jag hade jobbat med lite andra produkter innan. Men nu skulle jag jobba helt solo. Under eget paraply och tak och mitt egna varumärke. Så tänkte jag så här att jag testar lite olika grejer i mitt sortiment. Då var det både teblandningar och linnekläder och keramik och smycken och så vidare. Men sen så utkristalliserade sig ganska fort att det var linnekläderna som var det som var mest populärt och teblandningarna. Mm. Och det är det där jag fortsätter med helt enkelt.
Du är specialiserad.
Ja. Så det handlade väl inte riktigt om, jag ville bara testa vad går hem hos min målgrupp. Och så var det där då.
Gud, smart.
Då utkristalliserar sig att man satsar på det som man gör en lite så här lackmuspapper test.
Ja, men precis. Så, och det är väl kanske bra då att inte börja producera geléhallon. Det är så att man inte har någon egen drivkraft i det. Man ska ju bara göra det man själv tycker är lustfyllt.
Ja.
Alltså, hade det varit så att de hade gillat så mycket när jag gjorde mer så hade jag ju satsat mer på det.
Mm.
Och då hade det varit fine det också.
Ja.
Man får inte vara så pjoskig.
Man måste våga kill your darlings.
Ja, absolut.
Mm. Det kanske är det som har varit vårt stora
problem. Jag tror det. Vi ska ägna oss åt det här programförslaget som ingen vill ha.
Jag tror att tydlighet är väldigt viktig i kommunikation och att det finns en trygghet. Alltså, ja, men ni vet liksom, som är i media så vill man ju titta och så här, den har koll på vad den gör. Att alltså, man vill få den känslan.
Mm.
Sen kan det ju gärna blomma iväg och vara lite så här, både sårbart och lustfyllt och skratt och något. Men att det är liksom, grunden är det att den där har koll på vad den gör. Så vill jag gärna väl att det ska kännas.
Då blir du sugen på en produkt? Eller på,
ja, jag liksom, tror det.
Jag fattar vad du menar.
Med ett varumärke eller ett företag eller vad som helst.
Mm.
Det ena har ju lett till det andra. Som du säger, då åkte jag till Frankrike för att få inspiration. Nu gör jag här inom citationstecken. Men man kan ju också hitta vägar för att få göra det man tycker är fantastiskt. Som nu tycker du att det är jättebra att liksom köpa det här stället i Frankrike. Och då blev du inspirerad av det och gjorde din lilla linnekollektion i sommar. Lite Françoise.
Det stämmer.
Ja, så det följer ju också kanske... Det blir en tydlig väg fast man kanske inte behöver anstränga sig så mycket längre när man har följt samma spår.
Men jag tror väldigt mycket på att gräva där man står. Alltså att skapa, man ska inte skapa något som inte faktiskt finns utan alltså bygga. Jag jobbar ju jättemycket med storytelling och berätta om det. Och sen kapitaliserar jag på det både mitt företag där säljer produkter men också liksom på blogg och Instagram och sånt. Och då behöver jag ju kunna stå bakom allt jag gör och skapa förutsättningar för att det jag skriver om ska ju vara applicerbart på mitt liv också då.
Att man inte kan liksom bygga ett varumärke kring sig själv som inte riktigt rimmar med verkligheten, tänker jag.
Men det klarar jag kanske många, men ja, jag tror att det är svårt.
Jag tror att det ska vara skitsvårt faktiskt, för ja. Men jag kan ändå hysa den största respekt för de som väljer att göra så, för att man kanske vill hålla sig privat, och det är jag lite nyfiken på, för du är ju, man får komma ganska nära dig i din blogg, upplever jag det som, att det känns ju verkligen som att man känner dig, liksom så, alltså man bara, åh, vilket jag, det är en stor del av liksom ditt varumärkes attraktionskraft, men tycker du att det kan vara besvärande ibland, att det finns massa människor som tror att du, att de vet vem du är, så att säga.
Ja, men jag själv tycker ju att jag har hittat en balans där med att vara personlig och så, men inte för privat. För jag har ganska hög integritet. Men vad som är personligt för mig kan ju vara jätteprivat för någon annan, ja. Förstår du? Så att man har ju olika gränsdragningar där. Men jag har hittat något som funkar för mig.
Ja.
Och jag står för allting jag skriver och gör. Men ibland så kan man väl känna så här, men när folk får för sig att de känner mig ut och in, då så tänker man ju så här, men ni har ju faktiskt ingen aning. Ingen aning. Så här, det finns ju jättemycket jag inte delar med mig, ja, eller hur?
Det är bara skärvor.
Ja,
ja, men det kan ju ändå, man kan ändå uppleva det så. Jag tycker bara att det är spännande med alla oss, för att jag får själv den frågan ofta. Så här, hur klarar du att dela mer så mycket? Men jag gör inte det.
Nej.
Jag tycker inte det. Och det kanske också är så här en typisk fråga som man ställer till kvinnor. Jag vet inte.
Jag känner du att det är skambeläggande när folk frågar så? Eller
ja,
att
lite.
Ja, ja, men så kan jag också få känslan av att jag har gjort något fel.
Ja.
När det egentligen är någonting som fler människor borde göra. Att dela med sig av utmaningar och svårigheter och sånt. För ju mer vi pratar om stigmatiserade ämnen och delar med oss av våra erfarenheter, desto bättre samhälle tror jag vi får.
Och avslutningsvis då, så vill jag att du ska svara på tre frågor.
Yep.
Ett är så här, vad är de liksom vanligaste myterna om kvinnligt företagande?
Jag tror att det är många som tror att min man försörjer mig för att jag ska kunna hålla på med det jag gör. Det är en fördom. För vi tjänar ungefär lika mycket pengar. Mm. Eller så, när vi kollar på vad vi båda tjänade förra året. Någon mer myt? Nej, men att kvinnliga företagare inte umgås med sina barn. Det är en stor fördom att man inte prioriterar sin familj så som man bör göra. Det tror jag är en stor fördom. Och vad är den tredje då? Ni får ju nästan hjälpa mig då.
Att kvinnliga företagare är lite så här försiktiga och fega när de satsar.
Ja, absolut. Men så det kan vi göra, om jag bara tittar på mig och mitt mans entreprenörskap, det är liksom att jag inte har några lån eller någonting på mitt bolag. Jag har byggt hela bolaget organiskt och växer liksom hållbart och sakta. Medans han nog, skulle han starta detta så skulle han ta in investerare första året för att skala upp och satsa stort från början. Då började jag själv och så jobbade jag typ så här själv 9 månader innan jag anställde en person och sen så. Och jag säger inte att någonting är rätt eller någonting är fel, men det har du fullständigt rätt i, att kvinnor är mer försiktiga i sitt företagande.
Vi är inte lika intresserade av att så här bygga upp någonting som gör en snabb exit. Vi bara, vi vill ha kvar det.
Men kvinnor vill ju gärna göra ett avtryck, alltså att hjälpa till i samhället och med det här, de mjukare värdena upplever jag det som, medans män mer fokuserar på pengen liksom.
Det är vinsten som är det viktiga.
Ja, men precis. Sen tycker jag ju inte, jag skulle aldrig driva bolag om jag inte hade haft ett resultat och en vinst i mitt bolag. Då hade jag ju kunnat pyssla med andra saker. Så pengar är ju superviktigt. Men så att man satsar ju olika som män och kvinnor generellt.
Men om du fick se, när du ser tillbaka så här, om du kunde ge några råd till dig själv som nystartad företagare, vad hade det varit? Var det något du gjorde fel i början som du var så här, åh gud vad? Du har gjort så där.
Ja, alltså, nej, jag tycker verkligen att allting jag har gjort har tagit mig dit jag är. Så jag tror att de misstagen jag har gjort har varit så otroligt lärorika och bildande. Så jag kan inte ens ta upp någonting där jag gjorde fel som jag inte skulle göra. För jag tror det är det som har byggt det jag är idag.
Mm.
Så
Och så sista tipset då. Tre inredningsgrejer som man alltid ska ha i ett hem för att det ska bli mysigt. Liksom. Om du inte har så mycket ork och tid och pengar. Så här, typ som kockar sig så här, parmesan, salt och en bra olivolja. Då är hemma.
Ja, men då skulle jag vilja börja med böcker.
Mm.
Självklart. I alla rum helst.
Tack.
Ja, växter.
Mm.
Gärna pelargoner.
Ja.
Och vad tredje då? Mer färg kanske.
Ah. Gud vad underbart. Man har följt med dina olika färgperioder. Din blå period. Grönt ett tag. Mm. Och nu ditt, den här röda dörren i det franska huset. Jag bara, nej men gud, jag måste köpa en röd liksom. Det är så galenskap.
Men det är härligt att kunna inspirera
väl. Ja, jag tänker ibland, jag tycker så mycket om de här beige och vita inredningarna. Jag tycker det är så otroligt vackert på, när man tittar i magasin och på Instagram och sånt. Och jag vill alltid ha det, men det slutar aldrig med att jag får till det. Jag kan inte lika med kläder. Sluta alltid med att jag tar på mig typ röd keps eller
man måste liksom addera någonting. Nej, jag är inte heller minimalist. Det går liksom inte. Jag känner mig alltid stökig i det där minimalistiska, som att man är liksom en apart figur.
Mm.
Och det,
att man hittar på att man är falsk mot sig själv.
Ja, jag bara, nej, vad är det jag håller på med? Vad är jag fejken nu så här? Jag vet inte.
Det är inte autentiskt. Det är så här, vad fint du har. Ja, men det är faktiskt inte min smak. Du bor ju här. Tack snälla, Kristina. Alltså, och din blogg, vad hittar man den?
Krickelins.se.
Mm. Mm. Ja, men tack så himla mycket för allting.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.